Välkomna till nummer tre, eller tredje avsnittet av Azure Online-seminarium säsong 2. Och i den här säsongen så försöker vi motsvarande till den förra säsongen där vi gick igenom funktioner i Azure. Vill vi den här säsongen diskutera hur använder man dessa funktioner och hur har man använt det i verkliga fall? Så den här säsongen handlar om ett antal verkliga fall av svenska företag på lite olika sätt hur de har gjort det. Och den här gången vill jag välkomna Partrap som ett intressant företag. Jag träffade dem för ett par veckor sedan och de var oerhört trevliga, så att det ska bli väldigt trevligt det här, den här presentationen tror jag. Och det är Bob, Henrik och Fredrik från Partrap. Och de kommer att prata bland annat om hur de har gjort för att flytta en befintlig lösning till Azure med Azure Websites, SQL Database, hur de monitorerar det och andra saker som hände under den resans gång. Så välkomna hit och välkomna Bob, Henrik och Fredrik.
Tackar, tackar.
Tackar.
Välkomna allihopa till det här webbinariet där vi på Partrap då ska beskriva hur vi har börjat jobba med Microsoft Azure och gjort det till en del av vår affärsmodell. Som Dag sa så är vi tre stycken som kommer guida igenom presentationen. Det är jag, Bob Kimmerfors, Henrik Bergqvist och Fredrik Olsson. Vi börjar med att titta på agendan, vad det är vi ska gå igenom så ni får en liten bild över vad det är ni kommer att få höra. Börja med en bakgrund, lite kort om företaget och våran produkt, våran e-handelslösning som vi säljer. Henry kommer sen gå vidare och beskriva just övergången till Azure. Vi kommer att prata om hur vi jobbar med datacenter och hur vi sätter upp dem. Fredrik kommer sen prata om våra interna processer vad gäller utveckling och deployment. Henrik pratar sen igen om drift, övervakning och support. Och sen kommer vi in och prata lite framtidstankar och även lite önskemål som vi har gentemot Microsoft framöver. Och sen avslutar vi då med en liten frågestund om ni har sådana.
Men som sagt, det går också att chatta direkt under resans gång och jag kommer då att återupprepa frågorna till presentatörerna.
Ja. Partrap, vi grundades 1994. Vi är idag 18 anställda och vi levererar programvara och tjänster för e-handel. Det är vår huvudsakliga inriktning. Vi sitter i Göteborg, har även ett säljkontor i USA där vi har dragit igång verksamhet sedan 1,5-2 år tillbaka. Vi är i processen att bygga upp ett globalt partnernätverk och vi har ju startat då främst i USA där vi har partners som både kan sälja och vara med och implementera produkten. Vi är ISV-partner till Microsoft och produkten är certifierad både för AX och NAB. Vår e-handelslösning heter Partrap One och den innehåller då, det är ett komplett system som innehåller beställningsrutiner, CMS, PIM, mediabank, färdiga integrationer mot payment providers som till exempel då PayPal och Dibs. Vi har även färdiga integrationer mot olika affärssystem varav AX och NAV är två. Lösningen är byggd med MVC.net och den är responsiv. Samma sajt kan kopplas mot flera samtidiga bolag och marknader. Vi kan köra sajten on-premise hos kunden eller i hostat läge. Och det är den hostade varianten som är intressant i den här presentationen då. Tidigare genom åren då så har vi jobbat med traditionell hosting via en hostingpartner här i Göteborg. Och i den miljön så har vi driftat och hostat för internationella kunder från bland annat England, Saudiarabien, Australien och även lilla Nya Guinea. Men i takt med att vi har fått in fler och fler internationella kunder så har vi velat kunna erbjuda hosting närmare respektive marknad. Och speciellt nu i samband med USA lanseringen här, att vi har gått in där. Då vi alltid har jobbat med Microsoft-produkter och är väldigt Microsoft-nära, så visste vi att Microsoft Azure var ett alternativ. Och vi valde då att utvärdera det. Och Henrik ska berätta mer om den utvärderingen och övergången som vi har gjort till Azure.
Ja, det var ju då säga, slutet av 2013 ungefär som vi började utvärdera Azure. Och eftersom vi kommer från traditionell hosting så var det naturligt att börja med det spåret, IaaS-spåret med Virtual Machines där man kör IaaS och Microsoft SQL. Det fanns ju lite utmaningar med det förstås. Man behövde lastbalansera för att kunna garantera tillgängligheten på sajten. På den tiden så hade lastbalansering inte stöd för sticky sessions till exempel, så att det var ju något vi behövde lösa. Och man behövde även installera sajten på flera webbservrar helt enkelt. Och även SQL-servern behöver ju lastbalanseras. Det har ju sina utmaningar. Sen har man även där underhåll och operativt att tänka på om man behöver patcha med uppdateringar och så vidare. Så vi utvärderar även PaaS-spåret med Azure Websites och SQL Azure som det heter på den tiden. Och det är ganska snabbt att sätta upp en testmiljö där, och det fina där är att vi slipper underhållet på operativnivå. Vi kan ägna oss åt det som vi är bra på helt enkelt. Men det fanns även en del utmaningar på det spåret, främst då med SQL Azure som har en del begränsningar man jämför med fulla SQL-versionen. Den har inget stöd för cross-database-frågor som vi hade en hel del i lösningen. Och heap-tabeller som det heter fanns inte heller. Jag tror det finns nu däremot, men det var också något som hade problem med. Och sen har inte stöd för fulltextindex. Och det finns fler begränsningar som man bör kolla på om man funderar på den här vägen. Allt stöds inte helt enkelt.
Men var det någon ändå, kändes det ändå självklart att gå på PaaS-biten, eller funderar ni seriöst på IaaS först?
IaaS var lite grann för att vi nästan inte kände till det andra spåret kan man säga. Det var ju naturligt att komma in där man tänkte hosting. Att det är virtuella maskiner det gäller. Men PaaS-spåret kändes ju väldigt bra ändå, trots de utmaningar som fanns. Just att slippa allt underhåll runt omkring som vi egentligen inte är intresserade av. Så det var även lite grej på Azure Websites, man jämför med att ha en vanlig IS-hantering där vissa sättningar går inte att göra helt enkelt på, eller vissa sättningar måste göras i webbkonfig-filen istället för IS-underhållet då, med MIME types och custom error-hantering och handler mappings.
Men det var ingenting som hindrade er att använda Azure Websites i det avseendet?
Nej, det var det inte. Vi bestämde oss för att försöka gå den vägen helt enkelt. Och det var en del ändringar vi behövde göra i lösningen, men det var ändå ganska begränsat, så att det var en hanterbar mängd, kan man väl säga.
Så att, ja, det ska bli roligt att höra lite om dessa ändringar. Du kanske kommer till det lite senare.
Ja, det var väl egentligen det här med SQL-biten som var det. Vi hade ett flertal databaser som vi ställde frågor mellan som det går inte att göra i SQL Azure. Så att jag har byggt ihop det till en gemensam databas istället. Så får man hantera det med att dela in det på schemanivå eller någon annan indelning. Det är väl egentligen den stora delen. Sen har vi byggt bort att vi inte använder sessions alls längre. Så att, men det var ju för när vi kollade på spåret där.
Så ni har vare sig, ni har bara cookies session så att säga, ni har ingen session som sparas lokalt i internminnet på IS-maskinerna?
Nej, det är cookie-baserat. Men det ska ju sig fungera med Azure Websites, men det är skönt att få bort det. Nej, det var inte så mycket mer grej som behövde göras egentligen. Vi har ju samma lösning även, det är samma system även när vi kör on-premise.
Det, där har det funnits frågor att fråga, tänkte att man blir in, om man kör Azure Websites och SQL Database, att man blir inlåst i Azure, att det inte går att använda. För precis som ni så sitter ju många i det här att vi har vissa kunder som absolut kräver att det körs på mitt datacenter, och sen har vi vissa som tycker att molnet är fantastiskt för jag vill inte ha ett datacenter. Men ni har upplevt att ni har kunnat med bibehållen kod och köra allting på samma sätt liksom, så att ni kan erbjuda båda hosting-varianterna.
Ja, precis. Vi kommer in på det lite sen i våran deployment process också där, att det är samma grej som vi kör oavsett var det är någonstans, om det är on-premise eller om det är molnet eller om det är internt här.
Mm.
Yes. Då är vi inne på datacentren i Azure här. Vi har valt att hålla nere antalet datacenter som vi har våra grejer på av kostnadsskäl. Det finns en del samordningsvinster där. Men ett datacenter, där har vi en gemensam webbservice som vi använder för att synka ut data från kundens interna miljö, hans ett subset av ERP-datat som vi då synkar ut till Azure. Sen har vi ett antal då Azure Websites med kundernas sajter i, som kör i inom samma hostingplan, vilket gör att de delar på instanserna och det håller nere kostnaderna för det är instanserna som de betalar för. Sen har vi autoskaling på instanserna för att ändå kunna hantera belastningstoppar. Sen har vi som sagt databaserna där. Det är typiskt så är det två databaser per kund. Vi har ERP-datat separat. Sen har vi en databas för vårat data. Då. Och det kan vi säga att med den nya prisupplägget som gäller på SQL Azure nu, så är det ju billigare att ha ett fåtal stora databaser än att ha många små. Det betalar man per databas helt enkelt och prestanda.
Sen har du den här virtuella maskinen till, ja, just det.
Just det, där har vi har en service som bearbetar kundens data kan vi säga, för en förbearbetning av data. Och den ligger som en Windows service just av anledningen att den ska kunna gå och köra även on-premise hos en kund då. Annars hade man nog byggt den som en som ett webbjobb eller en cloud service, någon sån variant. Men nu vill vi kunna köra samma saker även på en vanlig server.
Vi fick en fråga här om ni upplever att autoskalningen på webbsajterna fungerar bra och att den skalar tid, att det inte tar för lång tid innan själva skalningen sker och så. Har ni upplevt något?
Alltså, det har inte varit så jättemycket skaling egentligen. En instans räcker väldigt länge kan man säga. Men som jag har förstått så ska man ju kunna styra det själv nu vilka tider som gäller för skalingen. Från början var det väl fasta värden att det tog ett antal timmar innan den gick ner igen. Nu ska man kunna styra det själv, men vi har inte gått in på det så vi...
Från er perspektiv har ni inte upplevt det som ett problem i alla fall?
Nej.
Jag vill bara göra lite fördjupningar, för det är många personer som frågar mig lite om den här första punkten, webbservice för synkronisering, och i förlängningen handlar det om FTP egentligen. Alltså, för det är många som på något sätt vi har egentligen en rätt så basal lösning att få data mellan sin lösning och någon annan lösning, och FTP med filer och sånt är ju vanligt, och det finns ju ingen, om man säger, FTP-tjänst automatiskt i Azure. Kan du förklara lite hur ni har löst det?
Ja, den synkroniseringen vi har är ju SQL-data som går över. Och det är en service som vi har installerat hos kunden som då synkroniserar hans data till en databas där som vi har, och sen trycks det ut till den här webbservicen då som skriver in det i databasen i Azure.
Alltså, så ni anropar en webbservice som helt enkelt suger in datat?
Ja, och även laddar tillbaka datat som vi vill skriva in hos kunden. Ordrar som ska gå in till appen.
Jag tänkte om det hade varit filer skulle man ju kunna gjort också på samma sätt, att den där tjänsten som ni har hos kunden då, den lägger upp filen i Azure Storage och så läser ni filen. Så att det är ungefär samma lösning, om vi säger inom citationstecken FTP-lösning, men då får det är en liten tjänst hos kunden som gör det istället för ett generellt FTP-klientprogram.
Ja. Så borde det så man får göra. Men så ser det ut på ett datacenter där jag och där är de datacenter där vi idag har livesystem igång. Det är på 3 stycken i USA och även ett i Europa då.
Ser inget i Papua Nya Guinea än?
Nej.
Nej, där behöver vi kanske inte ha något datacenter.
Men det gäller ju här då att inte sprida ut sin e-post på för många center, eftersom i alla fall Azure Websites, de delar ju på resurserna inom ett center då, inom en sån hosting plan. Så av kostnadsskäl så är det bra att hålla ner antalet lite grann.
Har ni någon form av synkroniseringsproblematik? Delar ni på datat mellan de här webbsajterna?
Datat möter en viss kund isolerat från andra kunder, så att de har sina egna databaser.
Så det är så att är den installerad i Europa, så att även om jag sitter då och råkar sitta i USA så kommer jag då slå mot Europa?
Ja, precis. Så är det.
Har det upplevts som något problem förresten? För ibland så känner man sig att oj, nu finns det så många datacenter, då måste jag finnas på alla datacenter. Men ibland är det ju frågan skillnad på, är det 50 millisekunder eller 200 millisekunder?
Mm. Problemet är väl om man ska sprida ut det, så måste du ha med SQL-databasen på alla ställen också. Ja, det är väl lite utmaningar där. Om det ska vara tvåvägssynkronisering på något sätt.
Det jag känner är att synkronisering ska man använda om man absolut måste. Men hittar man andra lösningar som exempelvis använda CDN för att få ut mycket data väldigt nära och sånt, så ska man försöka göra det först.
Ja, precis. Japp, då tänkte vi över till Fredrik som ska berätta om våran interna utvecklings- och deployment-process. Varsågod.
Jajamän, tackar på det. När jag kom in här 2014 i början där, första kvartal, andra kvartal, så satt vi fortfarande fast lite i en härva där vi winmergeade ihop filer och utvecklare emellan. Vi hade ingen riktig version control och det var lite svårt att veta ibland vilken version som skulle ut och vad som hade hänt. Så vi började kolla på Git som vi introducerade här. Satte upp en egen Git-server, open source. Och började helt enkelt med version control. Senare så tänkte vi att vi måste även bygga det här riktigt centralt och liksom ha en server undansatt för byggarna. Och då introducerade vi TeamCity som vi sedan använde även för att deploya ett tag. Men då var vi tvungna att skjuta in massa PowerShell-kod i command line parameters för varje projekt. Och det var ju ohållbart i längden att sitta och hålla koll på alla dem. Exakt veta vilken version som var ute var också lite krångligt och veta vad skillnaden var mellan dev, staging och live. Så vi introducerade Octopus för det. Och via Octopus så hittade vi ett väldigt bra skript som vi kunde använda för att deploya både in-house, on-premise och upp i molnet. Vi hade aldrig några riktiga problem med det tror jag, så sett. Men det blev helt enkelt en bättre och snabbare lösning på att få upp saker till Azure och on-premise.
Kan du förklara Octopus lite mer? Ja, Git kan vi ju väldigt mycket och TeamCity kan jag lagom mycket, men Octopus är faktiskt en lite som ett svart hål för mig. Vad ger den dig för möjligheter?
Octopus är ju uppbyggt på så sätt att den tar emot paket, den tar NuGet packages och sen så deployar den det på ett inställt ställe då. Så du skapar projekt på samma sätt som du gör i TeamCity, samtidigt som du kan ha olika environments på den då. Dev, staging, production som alla pekar på olika maskiner etc. Sen så väljer du ut de NuGet-paketen som tillhör projektet och den hämtar ju in då de nyaste versionerna. Och utav dem kan du skapa en release som du sedan deployar mot antingen dev, staging eller production.
Och min fråga där, det är just det spännande, dev, staging och production, använder ni Azure också för typ staging och testning? Eller kör ni den intern på interna maskiner?
Det beror helt på kunden i sig. Ibland så lägger vi staging on-premise om någon ska ligga on-premise sen, men vi försöker ju ha den så nära vår production environment som möjligt. Så att har vi en kund som går upp i Azure, så är det ju där stagingen ligger, sida vid sida.
Så ni hanterar det här som vi har i Azure Webside som heter Deployment Slots, är det så ni gör?
Nej, det gör vi inte, utan vi lägger helt enkelt en Azure Webside jämte.
Okej, okay. Hur gör ni, det var roligt där, men ni hade ju fyra datacenter och så. Är det så att ni kör samma ASP.NET-kod på alla datacenter så att när ni gör en produktionssättning att det liksom vrupp, bara ut överallt, eller gör ni för respektive kund på något annat sätt?
Vi gör väl för respektive kund, gör vi. Alla har ju olika behov och behöver uppdateras i olika takt. Så att vill en kund få ut sin production så går den endast till sin production, inte ut till alla så sätt, eftersom alla har två stycken projekt i sig kan man säga. Vi har ju ett basprojekt som kommer som ett NuGet package och sen så har vi deras customiseringar som ligger i ett separat NuGet package då. Och via Octopus så väljer vi ut de två som behövs. Den grundversionen vi har samt deras customisationsversion. Ja, och så deployar vi den till deras.
Det låter smidigt, men då också låter lite läskigt om ni har massor med olika kunder som har olika versioner av koden. Men ni kanske har hanterat det så att det inte är något problem för er.
Eftersom du skapar en release varje tillfälle så kan du skriva exakt vilken version det är. Så då har vi ju koll på vad de ligger på. Och hur ska jag ta hand om det liksom? Vi får en väldigt klar översikt.
Det känns inte som något problem för det. Vad skönt att höra. Det kan ju bli rörigt det där om man inte håller ordning på saker och ting.
Absolut.
Ja. Bara en fråga. Hur gör ni med SQL-databasen och uppgraderingen av den? Har ni något, klarar Octopus av det på ett bra sätt?
De har ju några grejer man kan använda för att göra databasuppgraderingar. Men det är reliant på tredjepartsprodukter som vi inte har köpt in utan så har vi kört debup tror jag det vi kör. Och slänger in massa change-script då, som vi kan köra via sidan även fast den inte är funktionell. Så att gör vi en uppgradering som kräver en uppgradering av databasen, så kan vi nå det och samtidigt göra en uppgradering av databasen.
Du sa att du använder någon produkt, heter en DB-app, var det så du sa?
DB-app, ja. Det är väl en open source-produkt som jag har förstått det.
Intressant, jag har aldrig hört talas om den, så den ska jag titta upp. Är det någonting i den här processen då som, den ser ju väldigt smidig och enkel ut och sånt. Känner ni att ni har allt på plats inklusive bugghantering och sånt? Eller är det någonting som är nästa steg som ni jobbar med just i utveckling och test?
Ja, vi jobbar ju hela tiden med våran testprocess. Och det är klart att det kan vara svårt att snappa upp en bugg, men det blir bättre och bättre för varje dag. Så det funkar rätt bra faktiskt, än så länge.
Och i ett fall, för ni är så rätt litet företag, så antar jag att det är ni som produktionssätter. Det är inte så att det är någon annan avdelning som sköter de bitarna.
Nej, precis. Det är vi som produktionssätter det, och det är oftast jag eller Henrik Bergqvist här då, som går in och gör det.
Så det var en fråga till jag hade som var superbra, men så glömde jag bort den. Jo, jag är intresserad av att eftersom Azure Websites och sånt, man kan ju liksom köra i produktionsmiljö och testa rätt mycket och se om det funkar. Använder ni på något sätt sådana här belastningsverktyg för att testa prestanda och sånt? Gör ni sådana typer av testningar?
Ja, inte på en daglig basis, men jag vet att Henrik har gjort några tester ibland. Vad har du använt då?
Ja, det är min sånt här.
Så för
okay. Om ni gör det sällan, var det inte värdefullt? Kändes det som att det inte var någon meningsfullt i just er situation?
Ja, men jag testade. Ja, det kändes som att det liksom hanterade rätt bra mängder, så att det var liksom ingen, ingen oro där direkt.
Mm. Nej, men det är skönt att höra. Mm. Monitorering då? Nej, det kommer vi till, förlåt.
Ja, jag ger tillbaka micken här till Bergqvist, så får han köra det med det.
Ja, då har vi drift, övervakning, support här, ja. Vi har ett egenutvecklat centralt system som vi kallar Partrap Cockpit, som håller koll på alla våra bitar i Azure. Kopplar ihop kunderna med sajterna och databaserna, så att vi har koll på vad som används var. Det är då en, det består av en webbsite och en service. Den servicen hämtar in data då med hjälp av Azure Service Management API för att läsa ner vilka saker vi har, vilka websites, vilka databaser, vilka virtual machines som vi har i Azure. Och laddar även ner mätvärden från dem. Sen laddar den också ner loggarna från alla websites och data från externa tjänster som vi har också.
Så det största värdet här är att allting där finns ju på ett eller annat sätt i Azure, men här får ni mer en koncentrerad och perfekt vy för er produktionsmiljö.
Ja, vi kan knyta ihop det, hålla ihop det, vad som hör till vad. Så där, och vi kan, ja, vi har ett centralt ställe där vi kan se det helt enkelt.
Jag kan tänka mig att ni visar den här bilden och du kommer ju visa mer. Det var ju väldigt snyggt det här. Jag antar att det har tagit viss tid att utveckla ändå. Var det värt pengarna?
Ja, det tycker jag. Vi kom in på det, men det är ju även med övervakning och support. Har vi väldigt nytta av de här grejerna. Men vi fortsätter till nästa slide här. Så till exempel har vi ju metadata. Vi lägger på ja, interna kommentarer på olika objekten eller kopplingar till andra system, till exempel vilken, om en sajt ska övervakas, så finns det en nyckel till den externa övervakningstjänsten som kopplar ihop dem. Och även kan vi göra visst underhåll här. Vi kan gå in och ställa frågor direkt i databaserna. hantera filerna i website som det skulle behövas. Vi gör andra ändringar. Så då, allt det går via de service management API som finns i Azure. Så det går att göra rätt mycket kodmässigt.
Det var intressant. Ni använde ett externt monitoreringsverktyg, alltså ett sådär ping-verktyg. För att, och det är en av de viktigaste för att få liksom ett heartbeat på sajten, eller hur?
Ja, precis. Vi kommer till det på nästa, vi byter igen här. Övervakning där. Ja, dels har vi ju en servicen själv övervakar alla sajter, så en intern övervakning. Och sen har vi kompletterat med en extern tjänst. NodePin kör vi där. Och den kollar ju bara om, ja, den kollar om sajten svarar, om den inte har några fel. Och informationen därifrån om upptider och driftstopp och sånt läses in av vår service, så vi får ner det också centralt. Så vi har all information om det på ett ställe.
Har ni några larmsystem här, eller är det här bara att ha som en dashboard?
Ja, det är ju det är ett larmsystem, för vi behöver ha support på detta dygnet runt, året runt. Och så det blir ett ärende i det här systemet av om den upptäcker att sajten inte svarar, så blir det ett ärende här som då först försöker med lite automatiska åtgärder då. Det kan ju räcka att starta om sajten ibland för att den ska hoppa igång. Men det är inte alltid det hjälper, och då går det vidare till manuell hantering då. Där, om det är under vår kontorstid, så går det in i vårt vanliga supportsystem som vi har. Och är det utanför den tiden, så har vi då en extern partner som har dygnet runt jour som plockar upp ärendet och de kan även göra vissa försök att lösa problemen, men om de inte klarar av det, så har vi en bakjour med teknisk personal som har kunskap om produkten, som bör kunna lösa problemen.
Jag tycker ni tar upp en väldigt viktig bit här. Det är just att det är en sak att produktionssätt och sånt, men sen att liksom hålla saker i produktion och få bra överblick och bra rutiner för det. Det tycker jag att en väldigt bra bit som ni tar upp här, och ni har ju verkligen ansträngt er, tycker jag, att liksom göra egna verktyg för det.
Ja, det.
Om jag får tänka så här, känner ni att man måste ha det här verktyget som ni har, eller skulle man klara sig med det som finns i Azure och även i såna här tredjepartsprodukter? Vad tror ni? Är det här ett absolut måste ha det så bra som ni har det?
Det kan ju bli svårt att hålla ihop om man har jättemånga sajter med jättemånga databaser, och veta vad som verkligen hör ihop och vad som, ja, hur håller koll på att knyta ihop det liksom.
Så för er som är egentligen en ISV som helt enkelt säljer massor med sajter till andra, så då är det, har det mycket, mycket viktigare än om man bara har sin egen sajt eller ja, något sånt.
Hade vi bara driftat en egen sajt, så hade vi nog inte haft något sånt där system. Det är lite upprörigt om det. Men har man lite mängd på grejerna, så får man ha något sånt här system.
Eftersom ni också är ISV, så skapar ni ju naturligtvis nya sajter och sånt. Kan man göra det, lägga upp en ny kund i den här också, och allting liksom automatiskt skapas i Azure?
Det är ju något som vi tittar på, som vi vill göra, men som inte har hunnit med helt enkelt på den här dag. Men som vi, som det verkar, så är det ju helt klart görbart, för API:erna stödjer ju, API:erna mot Azure stödjer ju rätt mycket funktioner, så att det är något som vi vill göra framöver. Ska jag väl säga det, om de här supporten här, så kan även kunderna själva kan logga in i den här partner-copyt då, och se sina grejer som de har där och även då rapportera in om de har någon driftstörning som inte vi har snappat upp själva. Och vi har också ett ärende då som går direkt till manuell hantering. Sajten kan ju svara fast den ändå inte beter sig på ett funktionellt sätt.
Det här är ju jättebra. Eftersom ni använder Git så vore det bra om det här kom upp som en open source-produkt, eller hur?
Ja, det kan man tycka.
Ja. Inga kommentarer.
Det som vi även har här är ju driftsinformationen då med där vi kan se per site eller totalt och mycket upptid, vilken procent upptid vi har och storlekar på databaser med mer. Antal sidvisningar och sånt som är intressant att kunna läsa ut. Så all den datan ligger också på ett ställe här.
En fråga där, använder ni den här produkten Application Insight för att monitorera i Azure eller har ni löst det på ett annat sätt?
Jag har kollat lite på det men vi använder den inte faktiskt. Vi analyserar loggarna från ESEN eller från websitesloggarna rätt mycket för att se sidvisningar och det. Men jag har ingen, jag har inte använt den insights. Jo, fortsätter vi till tiden då?
Ja, och där stal ni lite min stund i rampljuset här. När jag efterfrågar lite mer automatik, eller där jag är ute efter att få till lite mer automatik. Vårt mål är ju lite att kunna skapa upp en kund helt enkelt i den här cockpiten. Och sen då kunna per automatik skapa upp sajter i Azure samtidigt som vi skapar upp databaser. Men även då i Git och TeamCity och Octopus. För att ha allting klart direkt istället för att behöva lägga massa manuell tid på att göra inställningar.
Sen har vi även området kring geo-redundancy där vi vill läsa på och bli duktigare på det och se vilka möjligheter det kan ge oss och våra kunder. Så det är också ett område för framtiden som vi kommer titta noggrannare på.
Och då menar du typ det som jag ställde frågan förut att kunden ska kunna logga in på det datacenter som är närmast kunden just vid tillfället?
Ja, precis. Vi har ju en del riktigt stora internationella kunder som har verksamhet runt om i världen. Och då kan det vara intressant att titta på den lösningen där och se vad det kan ge oss.
Ja, sen har vi ju även, det finns ju fler tjänster vi vill utnyttja framöver från Azure. Där man tar Azure Search för sökningar i vår lösning som kanske kan ha någon glädje av det. Och sen då, som vi inne på också med storage och CDN då för hantering av mediafiler. Stora bilder eller filmer.
Så ni har inget behov i er befintliga lösning av att lagra någonting i Azure Storage utan de filerna ni eventuellt lagrar så lagras de på i Azure Websites-tjänsten i sig själv?
Det lagras i databasen faktiskt, en del grejer. Okay.
Så ni har i alla fall inte Azure Storage just nu?
Nej, vi har kört på något ställe lite sådär, känt på det. Så att, men vi vill nog använda det mer. Yep. Så nu har vi lite grejer som vi önskar hade funnits. Då har vi bland annat templates för Azure Websites hade varit bra. Nu när vi sätter upp en ny sajt så behöver vi göra en del inställningar på sajten manuellt och det finns ju alltid risker att det är någonting som missas där. Har man kunnat utgå från en template så hade allting varit rätt från början istället. Sen har vi det här Azures driftstatus. De har ju en sida där man kan se statusen över Azures alla tjänster i alla datacenter. Tyvärr finns det inget API mot den. Det hade vi velat ha också för våra supportdel och övervakning där. Sen har vi generellt då de här management API:erna som känslan är att de inte hänger med riktigt i utveckling av nya tjänstefunktioner i Azure. Så att det är inte alltid som allting finns med där. Eller det inte finns dokumenterat att det finns med. Och dokumentationsmässigt så saknas det även en del information om vad olika värden som man får tillbaka från anropen betyder. Sådär.
Jag tror det är templates. Vi har ju nu JSON-templates för att bygga upp hela sajter. Så att jag tror att där så finns det. Och ja, som sagt, Azure är ju i rörelse. Så att jag ser inte som att någonting här inte skulle på något sätt eller annat sätt dyka upp utan att veta mer konkret vad det skulle
ja,
vara.
Men då prickar vi av den så kan vi ta den här med en gång.
Speciellt det här med dokumentation, alltså det händer ju så oerhört mycket med Azure, så att det kan jag förstå ibland att det kan vara svårt.
Känslan är ju att API:erna inte hänger med riktigt i...
Alltså grunden är ju egentligen att restanropen kommer ju väl först och sen ovanpå det kommer det som funkar i PowerShell och sen kommer det som funkar i de här management API:erna som helt enkelt är .NET API:er eller hur och så att ja, eftersom det händer så mycket så kan jag förstå det ni säger.
Ja, men då lämnar jag över till Bobby här.
Ja, då har vi kommit igenom presentationen och har berättat om det som vi kände kunde vara intressant och hoppas att ni har tyckt det har varit det. Jag vet inte om Dag, om du har fler frågor eller om du har fått in några frågor från chatten eller hur det ser ut. Sen kan man alltid kontakta oss efter detta webbinariet också då. Ni har våra e-mailadresser på skärmen just nu.
Det känns ju som det verkar ju ha fungerat väldigt, väldigt bra egentligen. Hur skulle man kunna säga liksom rent tidsuppskattningsmässigt på något sätt? Hur lång tid tog det att göra er produkt bara en on-premise-produkt till att få det i målet? Var det väldigt mycket arbete? Går det att säga någonting mellan tummen och pekfingret? Var det väldigt jobbigt och långt jobb att göra det?
Nej, rent att göra om produkten så att den fungerar för Azure, det har ju mest gällt som Henrik sa, databasfrågorna som vi har fått skruva lite på. Så det har ju varit ett ändligt arbete, det har ju inte varit stort så sett. Sen har det ju varit mycket att läsa på, bara komma in i Azure, förstå hur det fungerar och vad det kan ge för möjligheter och de olika spåren och så. Så att det är klart att där behöver man ju lägga en hel del tid för att förstå vad det är man går in i, för att det är väldigt lätt att komma in snett i nya lösningar. Det vill till att läsa på ordentligt innan man väljer spår och innan man börjar göra någonting. Så vi har väl gjort det i rätt ordning, känns det som. Mycket research innan vi gick igång, och det tror jag krävs.
Ja, samtidigt som vi då gick på Azure Developers Roadshow fick vi också lite information om hur vi skulle köra.
Mm. Jag upplever som ni sa ju tidigare att det var svårt att ibland hitta också bra webcast och sånt. Det finns ju väldigt mycket webcast, men att hitta precis det bra man vill ha och sånt. Så att det är väl någonting som vi får ta åt oss. Men som sagt, det är ju väldigt nytt här och bara det här Azure Online-seminariet förhoppningsvis hjälper andra kunder som sitter i en liknande situation som är att ja, få i alla fall mer kunskap om vad som kan vara rätt väg framåt.
Mm.
Är det någonting så här ni skulle ha ändå så här gjort på något annat sätt om ni fick göra om, eller är det någonting så här som ni vågar säga, någonting som ändå blev en återvändsväg?
Det tror jag inte, va?
Nej, det känns inte som att det har varit någonting sånt. Vi har ju tagit det ganska lugnt, så att skulle vi ha sprungit på någonting så har vi liksom tagit det direkt i så fall. Så att nej, det har inte varit några direkta återvändsgränder, kan jag inte säga.
En fråga som många, eller en sak när man möter det här, så jag skulle vilja höra era lite fundering lite på det. Det är ju det här med kostnader. Förut har man ju varit van vid att man köper in grejerna och sen säger man, sen kostar ju ingenting. Det är ju gratis, för då har man ju köpt allt. Men hur har ni upplevt den biten, det här med att man betalar för det man använder och så? Har det krävt stora förändringar för er?
Det som påverkar oss lite, det är ju Microsofts affärsmodell och hur Microsoft har betalt för den här tjänsten. Och det är som du säger, det rör sig väldigt mycket, inte bara tekniskt utan även ekonomiskt, så att säga, gällande de delarna. Och vi får ju omvandla det till en affärsmodell internt hos oss och hur vi tar betalt ut mot våra kunder. Så det är klart att där är vi ju... Vi måste ju hitta en bra balans där, kostnader för oss och hur vi så att säga lägger ut det på våra kunder. Och förändringar där i prismodellerna från Microsoft, eller nu, som nu till exempel med antalet databaser. Det är ju sånt som påverkar oss direkt och våra kunder direkt, som vi får hantera.
Men det var ingen överraskning, ni kunde se det uppfront att här blir en annan kostnadsmodell och det... Det var ingen sån här kalldusch.
Nej, det kan man väl inte säga. Och det finns ju en viss framförhållning i den här informationen också. Så att vi har ju kunnat ta hänsyn till det i våran prismodell.
Så, tack så hemskt mycket Bob, Henrik och Fredrik för den här väldigt intressanta prestationen. Och jag vet att, jag skulle säga att ungefär 80% av alla kunder jag träffar, de pratar om ungefär de här sakerna, så Azure Websites och SQL Database också, kanske lite runt omkring. Men det är de två viktigaste grejerna. Så en sak som vi kan ta med oss här är att jag skulle tippa att det här är, om man säger, standardspåret att gå för en webbsite. Sen kan det vara vissa saker som avgör att man måste välja en IAS-lösning för någon del. Men jag skulle säga så att om man funderar på Azure och har en liknande lösning, så börja med Azure Websites och testa och se om det är den som löser. För då får ni, skulle jag säga, minst problem. Eller hur? Vad tycker ni, grabbar?
Ja, absolut.
Tack så hemskt mycket, och som sagt, har ni några mer frågor så mejla gärna Bob eller Henrik eller Fredrik. Och nästa vecka ska vi faktiskt tillbaka till Göteborg igen. Det händer mycket i Göteborg. Då ska vi till Collector och lyssna. Det är ett finansbolag och de har använt Azure för två saker. Dels för en backend till en mobilapp och dels också för att hantera lite kontroll på kortbetalningar och bedrägerier. Så det kommer bli spännande. Så välkomna då nästa onsdag 12:00. Hej då, tack så mycket med er. Hej.